Så vi går till texten här då. Det är från Lukas evangeliets 21 kapitel där Jesus talar med lärjungarna, som han gör också i Matteus evangeliums 24 kapitel och Markus evangeliets 13 kapitel. Talet om tidens ände. Det finns många överensstämmelser mellan de här tre kapitlen. Här i Lukas så säger han så här. Då han alltså talar om sin tillkommelse. Människosonens tillkommelse. Och om ändens tid. Står så här i 34 versen. Men ta er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på er oförtänkt. Ty så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Han talar om en dag, den dag. Och han liknar den dagen vid en snara. Så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Men så fortsätter han. Men vaken allt jämt och bed att ni må kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Det är tydligt att det finns en skillnad då mellan dagen och människosonen. Det är visserligen dagar som han kallar för människosonens dagar. Och som kallas för människosonens dag rent av. Människosonens dag. Likväl så är människosonen något annat än själva dagen. Det hör ihop det här. Det hör ihop. Men dagen liknas vid en snara. Och jag ställde frågan, hur ska du undkomma? Jag skulle lika gärna kunna ställa frågan, hur ska jag undkomma? Men då får jag sätta mig själv och fundera. Och det är faktiskt så att jag tror att jag har ett bibelstudium som är värt att hålla. På det här viset. Så att det också. Så också du har. Eller. Ni har behållning av det. Det här. Gör. Att vi får fundera lite grann på. Vad som i första Mosebok sägs om Jakob och Esau. Det har med det här att göra. Ska vi gå till första Moseboks 25 kapitel och läsa det här om de här två tvillingbröderna. Det var ju faktiskt, det var Abrahams barnbarn. Abraham födde Isak, Isak födde Jakob och Esau. Och de föddes som tvillingar. Men de växte upp, och det står ganska intressant om det här. I första Mosebok 25 kapitel att barnen växte upp. Och Esau blev en skicklig jägare som höll sig ute på marken. Jakob åter blev en fromsint. Eller en enkel. Eller en oförställd man som bodde i tält. Och Isak hade Esau kärast. Han hade smak för villebråd. Men Rebecka hade Jakob kärast. En gång då Jakob höll på att koka något till soppa kom Esau hem från marken uppgiven av hunger. Och Esau sa till Jakob, låt mig få till livs av det röda du har där. ty jag är uppgiven av hunger. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sa, sälj då nu åt mig din förstfödslorätt. Ja, de här tvillingbröderna föddes ju på det viset att den första som kom fram, det var ju den som föddes fram först, det var ju Esau. Han hade således förstfödslorätt. Esau svarade, jag är ju döden nära. Var till gagna mig då min förstfödslorätt. Jakob sa, så ge mig nu din ed därpå. Och han gav honom sin ed. Och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob. Men Jakob gav Esau bröd och linssoppa. Och han åt och drack och stod sedan upp och gick sin väg. Så ringa, säger skriften, så ringa aktade Esau sin förstfödslorätt. Den här lilla korta, den här episoden i de här brödernas liv och erfarenhet är väldigt talande. Den får utrymme i skriften och det är inte utan vidare, därför att de här två bröderna representerar två linjer som man kan se i Guds ord. Det är faktiskt så att de blir så representativa. Att rätt genom hela Bibeln så läser vi om Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Rätt genom hela Bibeln. In i Nya Testamentet så är det vad Gud kallas för. Åter och åter igen. Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Det vill säga det var Jakob då också. Det var till dem löftena knöts. Han, Jakob, kommer alltså att vara löftets man. Löftets man. Och som också bär välsignelsen. Abrahams, Guds välsignelse. Vidare i historien. I den historia som blir vår frälsningshistoria. När dessa löften går i fullbordan. Esau representerar också någonting som går igen rätt genom hela Bibeln. Och profeterna ägnar sig en hel del åt honom ibland. Dels som ett folk, men dels också som en karaktär. Som verkligen inte kan sägas vara en löftets man. Men onekligen en kämpe på sitt sätt. En väldig kämpe. Det finns mera i första Mosebok som är mycket intressant att läsa om Jakob och Esau som individer. Men i Bibeln läser vi om folk som kommer genom dessa. Genom Jakob kommer de 12 stammarna. Och hur många som stammar som kommer genom Esau kan vi också läsa i ett kapitel. Men nu ska vi gå till Obadja. Obadja hade nämligen ett Obadja är Gamla testamentets kortaste lilla skrift, det är bara ett kapitel. Men det har det här kapitlet ett innehåll. Obadja som är mellan Amos och Jona i Gamla testamentet, mellan Amos och Jona. Jag kan läsa några verser i början av Obadjas budskap här. Det heter så här nämligen. Detta är Obadjas syn, så säger Herren, Herren. Och med dem Esau fick namnet Edom. Ett budskap har vi hört från Herren och en budbärare utsänd bland folken. Upp och låt oss stå upp och strida mot er. Här är någon slags, det var en märkligt replikskifte här. Dels kommer budskapet, det kommer ett budskap, en budbärare. är utsänd från folk. Och så kommer en invändning. Låt oss stå upp och ställa. Någonting som när Gud sänder ett budskap. Då kan det gå så som det står om evangelium den första tiden. När aposteln Paulus kom till Rom och ville träffa de förnämsta judarna där. Och dela med sig av, så att säga, vad han hade erfarit. Av sin tro på Jesus Kristus. Ja, då svarar de judarna som han talar med. Judarna i Rom. Alltså, att de kände till det här. Att de hade hört om den här sekten som överallt möter motstånd. Den mötte överallt motstånd. Och det här kommer sedan att handla om Esau, som om det är just en motståndsman av rang här då. Budskapet riktas ju till Esau. Och jag läser vidare. Se, jag ska göra dig ringa bland folken. Djupt föraktad ska du bli. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig. Där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta. Vem kan störta mig ned till jorden? Om du än byggde ditt näste så högt uppe som örnen. Ja, om det än blev förlagt mitt ibland stjärnorna så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger Herren. När tjuvar kom över dig och rövar om natten, ja, då är det förbi med dig. Sannoliken det ska stjäla så mycket de lyster. När vinbergare kom över dig, sannoliken en ringa efterskörd ska det lämna kvar. Esau representerar någonting alltså av ett ska vi säga. Han är inte löftets man. Det är han verkligen inte. Hans karaktär är här. Alltså. Han är en motståndsman. Men han går mot ett bestämt slut. Det heter vidare, hur genomsökt ska icke Esau bli? Hur ska ej hans dolda skatt letas fram? Mannen som sålde sin förstfödslorätt visar sig här alltså representera en karaktär som faktiskt har gått förlust i sin integritet. Gått förlust i sin integritet. Så han blir plundrad. Ut till gränsen ska det driva dig alla dina bundsförvanter. Dina vänner ska svika dig och ska ta väldet över dig. Istället för att ge dig bröd ska det lägga en snara på din väg där du icke kan märka det. Här har vi versen som jag ville komma fram till. Här står också nämligen något om snaran. Och det finns någonting som påminner om det Jesus säger här i Lukas evangeliet. Jag läser om det här. Alla dina bundsförvanter. Ut till gränsen ska det driva dig. Alla dina bundsförvanter. Dina vänner ska svika dig. Och ska ta väldet över dig. Istället för att ge dig bröd ska det lägga en snara på din väg där du inte kan märka den. Den där versen ska vi fundera lite mer över. Men jag ska ta 8:e versen. Sannerligen, också till och med 8:e versen läser jag. Sannerligen på den dagen, säger Herren, ska jag förgöra det vise i Edom och allt förstånd på Esaus berg. Om Jakob var löftets man, Och Esau är en motståndsman. Och på vilket sätt tar sig det här då uttryck? Det visar sig att han representerar ett ganska, ett inte oansenligt mått vishet och förstånd. Men den här visheten ska Gud göra till intet, lika som förstånd. Men vad är det för vishet och vad är det för förstånd? Om den här lilla episoden som återges i första Moseboks 25 kapitel verkligen är representativ, och det tror jag att den är, så ser vi att Esau var väldigt vis när det gällde hur han skulle rädda sig själv. Han förstod konsten att överleva, kan man säga. Han uttalade sig på det här sättet: jag är ju döden när. Vart till gagna mig då min förstfödslorätt? Jag dör ju. Vad ska jag med min förstfödslorätt? Här finns alltså ett... Visst finns en intelligens här då. Intelligensen är liksom verkligt aktiv när det kommer till att rädda sig själv. Smart kille, kan man säga, på den punkten, som förstår att liksom rädda sig själv. Men allt annat då än vad Herren Jesus Kristus står för. Vi vet att det här var en prövning också för lärjungarna. Att Jesus var så väldigt målmedveten när det gällde att inte, så att säga, låta sig styras av just den här överlevnadsfilosofin, kan man säga, som är alltså karaktäristisk för, inte för Jakob, löftets man, utan för Esau Edom, motståndsmannen. Motståndsman, i vilken mening då? En motståndsman mot Guds ord. En motståndsman mot Guds son, Jesus Kristus. Och det här är ju någonting då som verkligen vi, i Jesu varningsord finner vi ju det här just. Vi läser om det här, 7 versen. I Obadja först. Ut till gränsen ska det driva dig, alla dina bundsförvanter, dina vänner ska svika dig. Vilka är Esaus bundsförvanter? Vilka är hans vänner? I Bibeln läser vi, det finns många vänner, en del skaffar sig många vänner. Jobb hade 3 vänner. Vad hjälpte de honom då i hans nödsituation? I Bibeln läser vi om många vänner. Esau ser vi, han har tydligen förmågan att skaffa sig både bundsförvanter och vänner, men han känner inte vännen. Bibeln talar om en vän. Det är Jesus. Bundsförvanter finns här. Vänner finns här. Men det är saker och ting som utvecklas i dessa, och säga, relationer på horisontalplanet. Som blir väldigt då lömst. Det heter så här: istället för att ge dig bröd. Tydligen så var de här vännerna och bundsförvanterna benägna liksom att uppträda som någon slags garanter för Esaus överlevnad. Esau är nu inte bara som en individ utan som ett fenomen, ett folk, kan man säga. Men en mentalitet. Bundsförvanter och vänner träder upp som garanter för Jesus överlevnad. Han fortsätter med denna oerhörda konst att rädda sig själv. Och är förblindad för för Guds majestät. Istället för att ge dig bröd ska det lägga en snara på din väg där du icke kan märka. Och vi åter till Jesus nu då. Lukas evangeliet 21 kapitel. Och vad han sa, han talade med lärjungarna. Ta er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorg. Så att den dagen kommer på er oförtänkt, till så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Vilka är det i det här läget som träder upp som någon slags garanter för välståndet? Ett välstånd som utvecklas till omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger. Och vad får detta för följd? Det får också den följden att man inte är vaksam och inte uppmärksam på att det ligger en snara utlagd, nämligen den dagen kan drabba oförtänkt så som en snara. Den dagen kan drabba oförtänkt så som en snara, ty så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Esau, det handlar om vishet. Det handlar om förstånd. Men vilken vishet och vilket förstånd är det? Förmågan att utvecklas väldeliga på det området, att man förstår och rädda sig själv. Men det som är den kristna församlings berömmelse, det är inte förmågan att rädda sig själv, utan det är ju Kristi kors. Vi ska inte ha någon annan berömmelse. Esau var förblindad för korsets härlighet. Och den karaktär som är så som Esau är det. Och detsamma vet vi, det gäller ju i början av lärjungarna. När Jesus kallar lärjungarna i början, så kallar han dem med samma ord som han anser gälla till slut. I slutfasen, i själva slutfasen. I Lukas evangelium, samma evangeliums 17 kapitel, säger han så här. I 33 versen. Den som står efter att vinna sitt liv, han ska mista det. Men den som mister det, han ska rädda det. Hur ska du och jag undkomma snaran? Vi vet att vi lever ju i en tid. Man skulle kunna fundera lite grann på saker och ting som verkligen ser snarlika ut. Och vad kan man göra annat än att, om man läser Bibeln och allvarligt fundera på det här profetiska ordet, än att förvänta sig att det kommer en global elit. En global elit. Det här med snaran, det är ju någonting som också Herrens apostlar, och kanske inte minst aposteln Johannes, utvecklar. Det blir verkligen i Uppenbarelseboken, så blir det här mer, kan vi säga. Han går igenom det mer. Och på ett sätt också som, ja, vi har anledning att läsa också Uppenbarelseboken. Men nu tänker jag på just det här att kunna, det tror jag är vad Gud, vi säger, förväntar sig av oss som tror på honom och som tar den här uppmaningen på allvar. Jesus säger: vaka allt jämt och bed att ni må kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människor. Hur ska vi undkomma snara? Det finns ett ställe i första Timoteus, men jag tror det finns all anledning också och titta på här i det här sammanhanget. Om vi går till första Timoteus, sista kapitlet i första Timoteus brevet. Jag kan läsa några verser där också. Det är från tredje versen. Hör här. Första Timoteus kapitel 6 och vers 3. Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord, vår Herres Jesu Kristi ord, och till den lära som hör Guds fruktan till, då är han förblindad av högmod. Och detta fastän han inte förstår, utan är såsom från vettet, i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka våla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar och ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen, människor som menar att Guds fruktan är ett medel till vinning. Hur ska man veta att ett bibelstudium eller en bönegemenskap eller är fruktbar? Man kan till exempel pröva. Hur ska vi veta att samtalen om det profetiska ordet är nyttiga? Ja, det kan till exempel undersöka hur är det med disputerande ordstrider. Hur är det med avund och kiv? Hur är det med smädelser och ondskefulla? Om sådant finns och förekommer och florerar. Och ständiga tvister mellan människor. Så är jag rädd för att då har man inte kommit till den, så att säga, plats. Där man kan faktiskt hålla ett bibelstund. Där man kan samlas till bön och där man kan odla en gemenskap som är fruktbar och samtala om det här allvarliga budskapet. Vi måste se till att vi blir av med allt sånt, va? Vi får kämpa oss fram till, ska vi säga, ja, vi läser vidare. Ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen. Människor som menar att Guds fruktan är ett medel till vinning. Hör här. Ja, Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss till världen, just därför att vi inte kan föra något med oss ut därifrån. Har vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed här. Här tror jag vi hamnar rätt, hörni. Hur kommer vi undan? Hur undkommer vi snart? Ja, kanske frågan lite som sådan, lite suspekt. När Johannes döparen trädde fram. Vet ni vilket budskap han trädde fram med då? När han stod vid Jordan och folket kom och skriftlärde kom. Vem har ingivit det att söka komma undan den tillstundande vredesdomen? Det slaget av så att säga inflytande får vi också se upp med här. Vi har ju inte fört något med oss till världen. Just därför att vi inte kan föra något med oss ut därifrån. Har vi föda och kläder så må vi låta oss nöja därmed. Nu får jag fråga dig, vem är nöjd med föda och kläder? Tänk efter nu. Det här är vad aposteln skriver. Vi har kämpat en kamp i den här församlingen, kan jag väl säga, kanske rörelsen, som har handlat om att om möjligt komma till rätta med, göra upp med materialismen. Är inte så? Men det här är väl verkligen i överensstämmelse med det. Har vi föda och kläder så må vi låta oss nöja där med. Och vad är bra med det då? Att vara nöjd med föda och kläder. Jag hör här, så läser vi vidare här. Men det som vill bli rika, det råkar in i frestelser. Och hör här. Snaror. Och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser som sänka människorna ned i fördärv och undergång. Är det värt att kämpa för det här idealen? Är det värt att kämpa? Är det värt att komma ihåg? Budskapet mot materialism. Finns det en räddning undan snaran i det? Har vi föda och kläder som vårt tänk efter sig. Vem är nöjd med föda och kläder? Skulle vi ska vara det? Är det här en utmaning? Vem har sagt att det inte skulle vara det? Nöjd med föda och kläder. Okej. Vi bor i kalla Norden. Vi kanske kan också önska oss att vi hade något varmt och ombonat då, när den kalla årstiden kommer. Det här skrevs till folk i sydligare trakter. Skulle det vara möjligt att bara klara den nordiska vintern med kläder, då får man vara rejält påpälsad. Men här har vi liksom en inriktning, hörni, har vi inte det? Det som vill bli rika, det råkar in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser som sänka människorna ned i fördärv och undergång. Här är ju helt i överensstämmelse med Jesu ord, Jesu varningsord. Att inte låta hjärtat förtyngas. Att inte låta hjärtat förtyngas. Att vara vaksam. Att inte låta Esau-mentaliteten få utrymme. Esau, motståndsmannen mot Guds ord. Att inte låta den får någonting att säga till om. Att inte låta detta, så att säga, denna karaktär som kan hopa bundsförvanter, hopa vänner. Jag tror att det kan översättas, King James översätter det här, bundsförvanter, confederate, någonting, confederate. Ja. Intressant översättning. Nu tappar jag bort den. Men den går väl att undersöka. Som trädde fram som garanter för ett välstånd. Som underblåser överlevnadsfilosofi. Så Esau får fortsätta vara smart när det kommer till att rädda sig själv. Men vi har ett budskap som inte handlar om det. Nej. Av nåd är ni frälsta. Genom tro. Icke av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hör här. Ty penningbegäret är en rot till allt ont. Och somliga låter sig så drivas därav. Att det har villats bort ifrån tro och därigenom tillskynda sig själva många kval. Men fly sådant du Guds människa och far efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad. Skriver Paulus här till Timoteus. Jag tycker det här budskapet går rätt in i vår situation. Gör det inte. Prisse Gud, det finns en väg att undkomma. Snaran. En väg i ödmjukhet. En väg där vi söker Guds rike först. Eller hur? Enligt bergspredikan. Sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Så ska det andra tillfalla er. Två karaktärer. Esau, Jakob löftesman. Esau motståndsman. Det var inte lätt för lärjungarna alla gånger. Esau-mentaliteten hotade att ta över. När Jesus undervisade. När Jesus förutsade sitt lidande. När aposteln Paulus kommer till Galaterna. Så kommer han verkligen som ett Kristi sändebud. Märkt av detta. Och han skriver ju, han vänder ju ut och in på sig själv och skriver om sina erfarenheter både för Korintierna och Galaterna och även Timoteus här. Har vi föda och kläder så må vi låta oss nöja där. Tänk ändå. Åh, jag får pröva mig själv. Och tänk va, är det räddning att vara att Guds, att försöka få tag i det här, Guds fruktan i förening med förnöjsamhet. Ja, det är ju verkligen någonting annat det, en omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger till överflöd. Man kanske kan ha timliga omsorger, men omåttlighet och dryckenskap tillsammans med timliga omsorger, det bådar inte gott. Det finns ett alternativ. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet. Jag tänker på tiden som har varit och erfarenheter som man har gjort. Men jag är nog inte tid att uppehålla sig för mycket vid det nu. Jag vill läsa det här ordet bara. Och Herren hjälpa oss. Vi lever. Vi ser konturerna av slutet. Vad ska vi förvänta oss? Det här globala, totala, digitala, som vi har att göra med dagligen. Vad är det egentligen som levereras? Vad är det som levereras i denna riktigt man kan hopa vänner, man kan hopa bundsförvanter över hela världen. Människor som man aldrig ser egentligen. Eller hör. Utom kanske någon gång då via teknikens hjälp. Men det här att samlas. Mötas ansikte mot ansikte. Det är oersättligt. Det är oersättligt. Och söka Guds rike först tillsammans. På det viset som vi läser här. Det finns många som är oroliga. Det är sant. Och det är bra att människor är vaksamma, visst är det det. Troende människor. Och det är väl bra att man är fundersam över det här att man inte ska bli snärjd. Och det är rätt så utbredda opinioner nu som finns också i, kanske framförallt i troende sammanhang. När man är oroliga för vaccination. Vi har hört det, va? Och att vaccinet, naturligtvis. När det kommer till att vara vaksam på grund av det här ordet, då är jag med. Men om någon säger att vaccinet på något vis skulle vara något listigt anslag, då vill jag be om stöd, visa i Bibeln. Vilddjurets märke. Ska det komma på medicinsk väg? Det står inte det i Bibeln. Det står inte att det kommer på medicinsk väg. Det kommer på religiös väg. Om vi läser Uppenbarelseboken. Kapitel 13. Men det visst är det allvarligt. En allvarlig tid vi lever i. Visst är det allvarligt att vara vaksam. Inför just de här profetiska varningsord. Må Herren hjälpa oss att fatta det på rätt sätt. Om vi inte har fattat det riktigt. Att vi fattar det på rätt sätt. Finns en väg att gå. Vi har varit. Vi har hållit oss till det här. Vi har hållit fram det här. Tidigare, hörni. Och varför skulle vi släppa det? Må Gud hjälpa oss. Så vi inte gör det. Det som jag har läst här. Första Timoteus brevets 6:e kapitel. Ja. Amen. Tack för uppmärksamhet. Gud välsigne var och en.